Hallå där nere, är tillbaka efter att Malmö har besegrat Sirius. Det ska vi såklart prata om, men Ekberg, vi måste börja med det som skedde i den 30:e minuten.
Ja, verkligen. Sibir går upp för att nicka och landar fel, och enligt seriespelaren som står närmast så small det så att han börjar veva direkt efter domaren. Och på en bår och ut, och vad som sägs så lämnar han arenan med ambulans direkt till lasarettet. Så vi får väl se vad som gäller för honom.
Ja, det är väl lite oklart. Jag hörde bara att det var nämnts lite lårbensbrott och benbrott. Oavsett så är det ju inte positiva nyheter. Jag är ju inte medicinsk kunnig. Jag har inte hört någon medicinsk kunnig uttrycka sig runt detta. Men bara en snabb googling ger mig ett lårbensbrott och handlar om läkning och rehab på cirka ett år. Det beror lite på var skadan sitter. Om det är övre eller undre. Är det övre delen, då kan det röra sig om 3-6 månader, och skulle bara vara ett liksom vanligt benbrott eller en benfraktur så handlar det någonstans om 8 veckors läkning, men med rehab så är det ju en betydligt längre resa än så oavsett, är det någonting i den här häraden så handlar det ju om en lång tid utan Siby på planen.
Ja, det kommer det vara oavsett om det är ett benbrott eller som man kanske kan misstänka att det är någonting, ett muskelfäste i höften eller något liknande, en sätesmuskel som har dratts av. Man pratar om att det smäller när en hälsena går, och det här ska också ha smält. Så att det kan ju ha varit det man hörde, och oavsett så kommer han ju vara borta jättelänge. Ingenting med den här skadan sa att han är tillbaka igen om några dagar, utan det sa att vi har nog sett färdigt Siby för den här säsongen.
Ja, men det är lite samma känsla som man såg när Ola Toivonen blev skadad förra året och när Nalic blev skadad i år. Det är lite samma känsla man får med sig.
Ja, men precis, att det där, man säger direkt hur illa det är, och när man skriker på båren hela vägen ut, då vet man att det är ingenting för att köpa tid direkt.
Det är ju tråkigt på väldigt många plan detta. Dels såklart för Siby själv att komma till en ny klubb och få den här starten. Och man hoppas ju bara att det blir ett så snabbt tillfrisknande som möjligt. Och också att han blir fullt återställd så att han inte får några komplikationer av detta. Så han kan leva liksom ett vanligt liv. Men också att han kan komma tillbaka till fotbollen. För det är ju faktiskt det han sysslar med. Men tar man MFF-brillorna på sig så blir det ju några nivåer av tråkighet till. Det här är ju också en position där vi har saknat en vass spelare, och så får man in det och han visar klassen i det defensiva, och så försvinner han på det här sättet.
Ja, nej, det är ju tråkigt på så många plan, såklart först och främst för han själv, men alltså även för Malmö som då liksom har hade hittat en toppspelare här, alltså ett litet fynd tycker jag, för att han har spelmässigt varit hur bra som helst. Det var lite dålig timing i början på passningarna, men det tycker jag har vuxit de 3 matcherna nu, och fram till skadan idag så ser han ju jättefin ut. Så att nej, det är helt klart ett tapp, och man kan ju inte förvänta sig att varje match sen kommer att bli som den här mot Sirius där man kan sätta in Peña, AC och Zeidan på mitten och spela med dem. Det liksom, det funkar inte. Och då har vi ju tillbaka alternativen Rakip och som inte har förlängt kontraktet, och så har vi Lewicki som inte är frisk än.
Nej, och Lewicki lärde ju dröja. Han ska in i återgångsträning nu här, om det var i nästa vecka, och det känns ju som att han har gjort det sedan januari. Även om han har spelat lite under säsongen. Men alltså det handlar ju, han kommer ju inte ha någonting med Europa-kvalet att göra, känns det ju så.
Nej, absolut inte. Det man skulle kunna, som jag såg någon skrev där på Twitter, att man har ju alltid alternativ. Man skulle kunna sätta Erik Larsson på den positionen för att göra någonting. Alltså för att då har man i alla fall någon som kan spelfördela samtidigt som det är en person med backkunskap liksom. Det är på något sätt, om man behöver väga upp den där defensiven på mittfältet.
Ja, eller är det så att man nu ger sig ut för att försöka hitta någon ny? Kan det handla om ett lån kanske? Kan det, eller handlar det om att hitta, ta in en spelare till?
Ja, men det är ju inte helt omöjligt. Fönstret har ju absolut inte stängt än. Så att det finns väl alla möjligheter fortfarande. Och man har ju fortfarande inte lagt ut så mycket pengar på sina nyförvärv. Så att man har ju lite i kassan för en sån här sak. Det kanske också är det som är grejen. Att man kan lägga pengarna i detta fallet på detta. Kanske köpa tillbaka sin sin gamla bonke. Eller låna honom.
Kanske kan låna in i alla fall. Nej, men alltså det handlar, i det här läget borde man kunna hitta en lånelösning. För det kanske inte behöver värva ytterligare en spelare. För vi får väl ändå hoppas och anta att Siby kan komma tillbaka. Oavsett om vi inte riktigt vet exakt vad det är för skada nu, så ska det väl mycket till för att han inte ska kunna spela fotboll någonsin igen. Men jag tänker också att Erik Larsson var du inne på. Men Erik Larsson kanske också är på väg bort.
Ja, det vet man ju faktiskt aldrig. Det har några sådana här små flickers har dykt upp här och var. Och det är väl klart förställt att det börjar spekuleras i det, eftersom Bejmo har ju börjat ta över mer och mer på den där platsen, högerbacken. Och det gör han ju med den äran. Han var väldigt bra i matchen idag till exempel. Så att det var verkligen, det är en svår situation både, liksom både för Felix, Erik och Milos där att välja. Och sätta in honom på mitten då får man ha kvar bägge två, och man kan göra andra rockader. Man kan byta ut om någon av dem inte funkar, så kan man byta. Alltså det öppnar på något sätt.
Sen kan man ju undra lite hur pigg Erik Larsson skulle vara på det, att hoppa in i en position som inte är hans egentligen, utan nu handlar det om att ta lite det som blir över. Sen har han väl en mentalitet. Ur det perspektivet kan det inte vara ett problem, men det är ju inte det som är hans absolut främsta kvaliteter. Och om det då skulle komma ett erbjudande som kanske också är utanför landets gränser, så är han kanske betydligt piggare på det i det läget som det är nu.
Ja, så skulle det kunna vara. Men som du säger, han är ju också en spelare som spelar där. Han har ju spelat på vänsterback och högerback och mittback och lite överallt. En defensiv mittfältsroll skulle nu kunna passa honom på ett sätt, men vi har ju fortfarande kvar Rakip, och han är ju första valet i alla fall, och det kanske man satsar på att förlänga honom ett tag till, ett år i alla fall.
Ja, för det måste man nästan göra då i det här läget, att situationen är som det är. Oskar Lewicki vet vi inte, man kan ju bara hoppas att han kommer tillbaka i stor foren glans. Men det är ju ingenting som säger det. Han har ju inte spelat särskilt mycket de senaste snart två säsongerna. Så att det vore väl lämpligt att göra det, även om det kanske inte har varit planen.
Ja, precis. Och sen vet jag inte heller vilka man har i de egna leden som är utlånade, som man kanske skulle kunna plocka hem också för att backa upp. Men på något sätt så säger det mig att det är lite några hyllor ner. Om man pratar om de här hyllorna hela tiden, så är det ju några hyllor ner att plocka hem en yngre spelare man har lånat ut för att den inte har fått speltid. Så mycket har jag inte hört om någon som har lyckats liksom.
Ja, och här tog man ju specifikt in Sibi också, eftersom han har kommer från en bättre liga än allsvenskan. Och det är ju det som är målet när man värvar, att det måste vara bättre spelare, framförallt om de också ska komma utifrån. Då måste de också besitta en högre klass. Så att hur man än vrider och vänder på det, så är det ju en tillbakagång utifrån det man hade.
Ja, men verkligen. Så att vi får väl se hur firma Agda löser detta problem som nu uppstått. Om de kastar sig på telefonerna direkt och ringde upp sin ringlista, vilka de skulle försöka plocka in.
Ja, Milos sa väl i någon kommentar där, läste jag bara, att det ser ju jätteallvarligt ut, men han hoppas ju ändå att han är tillbaka så snart som möjligt. Men det är två uttalanden som inte riktigt går ihop i min värld.
Nej, det gör det inte, men han kan ju heller inte, han har ju rätt på så sätt att han måste ju sätta fokusen på matchen. Han har liksom inte tänkt så mycket på det här. Nu går han ut, då måste jag säga vad händer nu med vår match här och vad gör vi vidare. Så det är väl klart ändå han har förut, han kan ju inte sitta där och tänka på hela tiden hur är det med honom och höra av sig hur är det med honom. Det får han ju ta efter match, och när den här kommentaren har fällt så har han väl inte hunnit liksom ens en gång kolla upp hur det är. Han har bara sett att det kan vara allvarligt det här om man tar det säkra för det osäkra. Så att, nej, men det köper jag väl att han är så pass luddig.
Ja, det blir ju ett enormt smolk i bägaren får man säga här, för att matchen kom ju lite i skymundan, men det blev ändå seger för Malmö Ekberg.
Det blev det, och det var ju inget konstigt alls att det blev seger för Malmö, för de var ju absolut det bättre laget. Sirius gick in med målsättningen att försvara sig och försvara sig och försvara sig. Det sa de ju också redan innan Daniel i sin intervju. Så att, nej. Helt klart Malmö var det bättre laget. Patriot Seydou var på hugget. Han hade en i stolpen innan han väl satte 1-0-målet. Och Ola Toivonen verkar vara på spelhumör och fick också se honom bråka och gidra med seriespelarna lite grann. Det där vi har efterlyst, att det är lite, att folk är lite griniga på planen, alltså lite åt höger och vänster. Också en vilja att göra mål från alla där var inne på planen. Så att nej, det ser väldigt bra ut, och det är rena tillfälligheter faktiskt att det inte blev mer, att det inte stod mycket mer egentligen.
Nej. Det roterades ju även en del denna matchen, och att en del snack om detta, rotationen, att inte spelet får sätta sig. Gick ju bra idag, men en allmän känsla, Ekberg, roteras det för mycket fortfarande?
Ja, men jag kan väl ändå tycka han gör rätt i det fallet att han roterar där fram vid för att hitta lösningar. För det är ju där det inte har fungerat. Det har inte fungerat bakåt heller, men nu har man liksom hittat stabiliteten. Beimo, Lasse, Dennis. Och sen så satte han Knudsen där, men det är väl för Martin, jag vet inte om han vill sparas till nästa match liksom, eller om han har åkt på en skada. Jag tror det är lite sånt, det har vi inte pratat om, att vi snackar mycket om att de är mycket mer öppna med skadorna nu. Man får se en skaderapport typ varje vecka, att så här står det till och den är på väg in och sånt. Men det är alltid en 3-4 spelare som ligger och skvalpar i den här, som inte är med sen. Nej, men han hade en känning och han hade det. Alltså, ja. Där är ändå en viss mörkning i den här öppenheten som jag tror också gör att vi blir lurade och tror att han ställer över folk bara för att ställa överandets skull, om man ska konstra till ett ord. Så tror jag vi tror mycket mer på att vi vet allt om alla skador. Man kan ju säga Dennis Hadzikadunic var inte med på den här listan innan då, när de mötte till exempel Sundsvall och så. Men då fick man höra att han hade en känning från sitt landslagsspel där bak och var tillbaka när de spelade i Malmö igen. Slog upp den, var borta igen. Och idag så skadade han sig igen antagligen, för att han blev utbytt i 46 minuten. Och det var liksom Chalus som fick gå in istället. Så att, och då ledde man bara med 1-0. Jag hade väl kanske velat behålla honom, men jag tror han fick en känning igen i den här muskelskadan. Och den är inte med liksom riktigt. Och jag tror det är fler spelare som man inte är riktigt så här med på, att de har mer ont än vad det som är bra.
Så att, är det för att man ser någon övertagsmöjlighet i det, att inte vara tydlig där? Eller är det bara att man har en bedömning att, ja, men om du är skadad så är det den här nivån du ligger på, och där är inte Dennis?
Ja, men precis. Alltså, jag, både och tror jag. Jag tror det är en liten luring, att det är en liten sån här trollerigrej. Kolla här! Här har vi den här handen. Du ser vilka som är skadade. Titta inte i den andra handen, för där har vi de som också är skadade, som är kanske som ni inte fattar ens en gång är skadade. Och det liksom känns som, det var ju kritik tidigare mot att man aldrig uttalar sig om någonting om skador överhuvudtaget. Då har man blickat den lite grann genom att berätta om de här uppenbara skadorna. Det är som att de nu ska gå ut och skriva Siby är skadad. Han återkommer i spel sen. Alltså, ja, det såg alla. Alla såg att Adinalic bröt foten och sätter dem hoppa omkring på kryckor. Har man honom där? Ja, det är inget konstigt med det.
Nej, det kan vi tycka att varje vecka man läser det, att ja, Nalic och Gvargis är fortfarande skadade. Jo, det kan vi räkna ut. Det är nästan så att jag vill ha en rapport om när de är tillbaka istället. Ni behöver inte skriva dem. Det är ju de här, det är ju sådana som Dennis då till exempel, eller eventuellt Martin Olsson nu. Det är ju sådana som bör stå i listan.
Exakt, men det undanhåller man ju. Det är ju en taktisk fint, kan man tycka, mot både supportrar och motståndare. Så att, ja, what ifs liksom. Jag tror att det där har vi nog lurat oss själva lite grann, att det är mycket mer öppet än vad det är.
Du är lite nyfiken då. Dels är jag nyfiken på vad som hände med spelet när Siby då gick ut.
Alltså det är ju ett byte som är väldigt speciellt ju, eftersom man sätter in Peña istället. Vi har något mittfält som är Peña, Zidane och AC. Och det känns ju som det mest offensiva mittfältet i hela allsvenskan, som har definitivt mest klass också. Men Peña har ju, som jag ser det, det är många som säger, hur då blir det liksom ingen balans. Men det är klart att det blir en balans, för Peña är en ganska defensiv spelare tycker jag. Han spelar gärna lite bakåt och slår bra passningar framåt. Ja, han är en judabadåda spelare. Ja, han är bäst i hela, bla bla. Ja, men han är ju också, det stannar gärna upp på honom. Han tar en eftertanke, han blir en spelfördelare. Och att ha honom lite längre bak och sen både AC och sedan framför. Det ger ju någonting, får man säga. Alltså det ger ju ett anfallsspel som är helt annorlunda. Och rent försvarsmässigt tyckte jag inte det blev någon större skillnad. Att Sirius fick göra ett mål på något som var en straff, som absolut inte var en straff. Chalus tog bollen fair and square. Men,
klart han var inblandad.
Klart han var inblandad. Vilden. men faktiskt ingen skugga över honom i det fallet. Det man kan tänka sig är ju att första halvlek, där skulle de haft en straff och då var det Siby som verkligen sparkade omkull spelare. Han sparkade honom på smalbenet. Det var ingen träff på bollen där inte. Men den fick de inte, och den fick de nog i retroaktivt. Dock, Malmö hade också typ två straffar som skulle varit straff där de på riktigt fäller Malmö-spelarna. Men det blev inga straffar heller, så det verkar som att det var en hög nivå. Därför ska man inte lasta Chalus heller, för han gör en bra brytning. Och så blir det ändå en straff fastän han inte gör någonting fel. Tråkigt att det är så, men visst, det är nivån.
Lite nyfiken på Chalus också, nu har jag varit inne och pratat lite med honom. Med hans insats idag då, för det är ingen hemlighet för dem som har följt MFF-säsong att det har varit en del problematik runt situationer där han har varit inblandad tidigare under säsongen.
Ja, men det var ju som sagt den här, men det var ju inte alls hans fel där. I övrigt så var det nog ett tillfälle till där de sprang loss lite grann, men det var inte riktigt hans fel heller, för det var Knudsen som gjorde en offside-fälla som inte alls var... Det var
ingen man vet på. Att,
nej, det blev helt fel, så att därför så kom de jävligt fritt på just Chalus kant. Men annars tycker jag han klev upp lite mer. Han var rätt så högt upp i banan, men det handlar också om att Malmö spelade mot 10 man, en halvlek i stort sett, så att och då han klev upp och gjorde ett försvarsarbete med en ganska hög press. Han blev lite grann Siby, Rakip, Lewicki positionen ibland, kan jag tycka. Och så stod Lasse Nilsson kvar där nere med Knudsen, och nej, han stod inte kvar med Knudsen och Bejmo heller, för de var också långt långt uppe hela tiden. Det var liksom så man, ja, i stort sett faktiskt.
Men jag är lite, kunde du se någon utveckling hos Chalus? Kändes det som att, var detta mer representativt det du såg idag av hur han egentligen är?
Ja, men det skulle jag nog säga. Bollvinnande, ganska ettrig, ganska så, han är ju hård, det är ju så bara. Och han är ju inte den som ska passa och som passar bäst heller. Men bollvinnande så är han ju bra. Så att, nej, men jag tyckte det var en fin nivå av honom idag.
Vi måste prata om målskyttarna också. Säger du då, tvåmålsskytt?
Ja, det kunde varit fyrmålsskytt. Han hade liksom läge för mer. Men två mål är alldeles fantastiskt. Och notera vad andra målet är, det som jag har efterlyst lite grann. Han går in, springer ifrån, gör målet. In i straffområdet finns både Isak Kiese Thelin och Ceesay. Och båda två ser smått irriterade ut på att han skjuter fast den går i mål. Och det är bra. Då är det en vilja. Den har jag saknat innan, att man har liksom mjäkat lite grann med det där. Att det blev ju bra ändå. Men nej, nu var det lite så här, fan, jag vill göra det målet. För det var liksom, han kunde passat och det hade blivit mål. Nu gjorde han det själv istället. Och det tycker jag han gör helt rätt i. Så då kommer med den här farten. Det var mycket farten. Vek ju också snabb. Lite klöddig bara. Men när Cissé kom in istället där på den vänsterkanten så var det ju fart på båda kanterna. Det går undan alltså med bägge två. Och med Zidanes passar liksom som kommer rätt i luckan. Alltså de kommer i det här löphålet. Det blir jättefint. Så jag tycker ju verkligen inte att man ska göra sig av med Patriot. Han är ju tillsammans med ett annat nyförvärv. Han är det som behövs i Malmö FF för variationens skull.
Om vi tittar lite på Zidane då, som gjorde sin andra allsvenska match då, mot sin gamla klubb också.
Otrolig värvning är det. Det finns inget annat att säga mer än att detta är nog den bästa värvningen Malmö har gjort på länge, länge, länge. Han har en så fruktansvärt fin spelförståelse och kan hålla i bollen och kan lägga ifrån sig bollen och slå de där passningarna. Nu skulle han kanske kunna gjort något mål till själv, men han tar den här löpningen också som är där i luckan där det ska vara. Målet han gör är ju fantastiskt från AC som lägger en boll för löpning på Ola Toivonen som bara tar den direkt på ett tillslag. Han löper liksom i kapten och sen slår han den bakom försvararen rakt liksom snett inåt bakåt som man brukar säga. Och där står Zidane och bara får den på fötterna helt fri, och det är bara lugnt och sansat att lägga in den, för han har ju den säkerheten också. Så det är ju och hans passningar och hans liksom duellspel, det är helt fantastisk spelare är det faktiskt. Och han slog också en passning till AC som kunde blivit årets mål för AC. Han hoppar upp och gör någon konstspark. Nu fick han en lite för mycket träff så att han sköt den över, men det var liksom en crossboll över som hade AC satt den, så hade det varit årets mål i samarbetet mellan dem. Så jag tyckte det så fint ut, samarbetet mellan Zidane och AC också. AC kunde gå upp lite mer eftersom Zidane är bra på att hålla bollen. Så, nej, bästa värvningen i allsvenskan är jag.
Cissé måste vi prata lite till om här, för det var ju en del då som efter förra matchen mot Norrköping sa, men det var han var ju jättebra på sin kant, men han hade också en Norrköpingsspelare som inte alls var i form och bla 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 bla. Men du tycker ändå att det håller i sig, om man nu när de nu mötte Sirius idag då?
Ja, och nu bytte han kant. Nu var han på vänstersidan när han kom in. Och han sprang fortfarande ifrån backen. Och han kan slå in passningarna ändå. Och jag tror, nu var det Knudsen som var på den sidan. Hade det varit Martin Olsson istället, så hade du sett ett helt annat samarbete också mellan honom och Martin Olsson. För Martin Olsson slår ju också fantastiska passningar som han skulle kunna springa på på ett annat sätt. Så att, nej, finns ingenting ont att säga. Och han är inne i straffområdet hela tiden. Han har mer än ett läge han skulle kunna få bollen eller där den skulle kunna ramla förbi. Och han skulle kunna ta den och lägga in den. Så att den här backup-funktionen och som en måltjuv, absolut. Jag hade startat honom framför Birma alla dagar i veckan. Jag fattar fortfarande inte varför man låter Birmancevic starta alla matcher.
Nej, vi kan väl prata lite då vilka som sticker ut. Nu har vi pratat om positiva spelare, men positiva utstick ska vi säga då. Finns det några på den andra sidan som du vill plocka fram efter dagens insats?
Egentligen är det bara Birma som jag inte tycker håller måttet alltså, i dagens startelva. Han är för klöddig när han väl kanske kommer till läget, och sen är det, ja, det är inte bra. Alltså, jag vet inte. Han får verkligen inte till det. Han skulle kunna behöva bli utlånad för att få komma tillbaka och få självförtroende. För att göra lätta mål helt plötsligt. Alltså så här, spela i något lag där han får göra mål mer.
Ja, för man kan ju inte säga att han inte har fått möjligheterna.
Nej, absolut inte. Och han tar ju möjligheterna själv. Han är ju bra ända fram till sista grejen. Så att... Nej, jag tycker det är någonting där saknas. Jag vet inte vad han ska göra. Ska han ha en egen tränare ett tag som bara står och nöter med honom och så står utanför lite grann och får tillbaka en hunger. Nu känns han ändå säker fastän han missar för mycket och så här. Så att...
Men är det han som gör det svårt för sig själv, eller är det att man har börjat kunna läsa att så här jobbar han, så här kan vi åtgärda det?
Nej, men han gör oftast den här en extra dragning, eller han skjuter ofta på block liksom och sånt här. Han får inte till den där sista gnistan. När han väl får till den, för det händer ibland, men det är ju helt för sällan. Då blir det ju också jättesnyggt och då blir det jättebra. Men han får helt för sällan till det, kan man ju säga.
Mm. Det blev 3 mål från MFF som då har börjat producera mål igen. Och är det bara nyförvärven, skulle du säga, som har bidragit till detta? Vad beror det på?
Nej, jag tror att det skulle kunna bli ännu fler mål. Men man sätter några fler av chanserna man har. För att man har ju haft chanser hela tiden. Det är det de har sagt, att spelet sitter där. Vi gör rätt och det kommer liksom, vi spelar rätt. Men man har inte satt det sista. Liksom. Sista skottet har inte suttit där.
Nej, och det, statistiken från Allsvenskan då, så hade man 26 skott. 6 av dem gick på mål, 3 av dem går in. Det vet jag inte när det hände senast.
Nej, men det är ju det. Alltså, de börjar gå in istället. Och av de här 6 så är det en som sitter i stolpen också som skulle kunna gått in. Vi har en direkt efter det här stolpskottet går den ut och Ola Toivonen drar en som där står en back kvar på mållinjen och nickar bort. Så att 2 av dem skulle också kunna gått in. Liksom. Hade den ena gått in hade den aldrig blivit av den andra, men i alla fall. Så att det är väl den här snarare att plötsligt så är marginalerna lite bättre på liksom Malmös sida i de här fallen. Men de får fortfarande kämpa för målen. Det var som AC sa för länge sedan när vi pratade med honom, att man får kämpa hårt framåt och kämpa hårt bakåt, för det går för lätt för de andra att göra mål. Som den här straffen som blir liksom för lätt. Det blir för lätt 2-1 helt plötsligt och lite nerv i matchen. Nu sa ju sedan att det var aldrig någon oro i laget efter straffmålet. De är Malmö FF, 11 man mot 10, leder med 2-1. Det är typ 5 minuter kvar. Det går inte att bli orolig då. Det var inga konstigheter. Sen gör de ju 3-1 också, så att, och har väl chans på att göra nästan 4-1 också innan det är slut. Så att
I detta nu då så ligger ju MFF på en tredje plats. Nu har det ju bara spelats knappt 2 matcher i den här omgången. Malmö har ju fortfarande då 2 matcher fler spelare än vad Häcken har. Imorgon så är det ju Djurgården och Häcken som ska göra upp. Och det blir ju intressant att se ifall något av lagen börjar tappa poäng där. Får man ha ur ett MFF-perspektiv så är det väl bäst att Häcken skulle förlora helt enkelt.
Ja, men så är det ju egentligen. Fast det är ju inte helt fel om de kör en oavgjord, så att båda två bara, alltså så här, så att de bara får en poäng liksom vidare. Det kan jag säga. Men det är samma, det är de enda jag känner. Tittar man på det, så de enda jag känner som verkligen behöver nu liksom, det är AIK ska tappa poäng. Tappa poäng i 1 eller 2 matcher. Och sen kan de få gå rent. För de möter inte Malmö. Går Malmö bara rent sen också, så är det ett SM-guld, för att i så fall så slås liksom, det är mycket sådana här om och men, alla ska möta varandra där uppe igen också.
Ja.
Det är AIK och jag, och vad man har sett deras spel på sistone, så finns det alla chanser för lag att plocka poäng mot dem. De har inte varit superstabila. Djurgården känns som de som är farligast, alltså de som har trampat igång lite sakta och kommit igång nu och gör mycket mål fast de inte känns som de behöver anstränga sig så mycket för det. Och samtidigt så har vi då liksom Häcken, slutar jag med att producera mål, så är de ju lite svajigt på det.
Ja, det är lite, vi har som varit inne på hur länge de kommer kunna hålla uppe det som vi har sett här nu under våren och sommaren.
Ja, men det, jag menar, det ska mötas Häcken AIK, Häcken Djurgården, Häcken Hammarby, Hammarby Djurgården, AIK Djurgården. Ja, och Malmö ska möta Häcken. Alltså, det är mycket toppmatcher där uppe. Den enda som är spelad är egentligen Malmö i AIK. Som vi då förlorar, och det har vi ju med oss här. Det är ju det som räknas in hela tiden när man har en match med och så många poäng. Det kommer vara över alldeles strax, för det var omgång 16 och det är bara typ två omgångar iväg. Så är vi tillbaka på att nu har vi alla matcher spelade, och det är därifrån jag tror vi kommer ligga 1-3 poäng ifrån toppen. Så ja, det kommer bara vara på eget, det kommer vara helt i Malmös egna händer.
Ja, de som ville säga för några omgångar sen att Malmö var borta från guldracet får ju äta upp det nu, för att det är ju vidöppet här. Det är ju upp till MFF själva såklart, men nu har man ju också börjat komma igång lite. Det är det här vi vill se, att man vill ha konsekventa matcher i Allsvenskan där man tar förväntade poäng hela tiden, och det var ju det som man råkade ut för i våras, att man inte klarade av.
Nej, precis. Och det är ju faktiskt som så att det är ju kanske också, det är ju kanske 6 lag som inte är från guldstriden. Och det är ju för Malmös del, det är ju positivt. Det är ju ingen som har dratt ifrån på det sättet. Häcken har gjort det, men fortfarande de har inte lagt liksom, som det året Norrköping la 7 poäng emellan liksom. De har inte lyckats med det heller mot några av de andra lagen, så att det skiljer så lite.
Vi ser ju nästan en fortsättning nu på det vi såg i höstas, där inget lag riktigt lyckades koppla det här greppet. Vi får se om Häcken lyckas, men jag har svårt att se att de ska kunna fortsätta på den nivån som de har visat så här långt.
Ja, men precis. Och Malmö spelar ju bra, som sagt. När de får turen på sin sida istället, så, vilket man får när man spelar bra till slut.
Då, och man har ju en del av toppmatcherna så som det ser ut i ställningen just nu då, både Djurgården och Hammarby hemma, och tar man poäng där, så ja, då är det wide open, folks.
Ja, men då har man ju hämtat hem det viktigaste matchen, tror jag, blir Häcken-matchen. Kan man ju säga. Men det är ju det. Det är bara att vinna för Malmö. Gör man bara det, så kommer det bli guld. Inga konstigheter. Man kommer kunna förlora någon match också, men det är ju dumt att göra det. Visa ord från Ekberg.
Helt rätt. Det är precis den devisen som MFF spelar efter. Malmö kom ju i veckan också ut med att man då hade värvat anfallaren Buya Touray, som man tidigare då har sett i bland annat AFC och i Djurgården. Kommer ju då från Kina senast. Och spelade där enligt Transfermarkt 19 matcher och gjorde 3 mål och 4 assist. Och han har spelat 65 matcher i Allsvenskan och gjort 32 mål. Inte illa. Men min fråga till dig, Ekberg, är ju då att man har ju varit inblandad. MFF har ju jagat andra spelare. Mitrovic till exempel då, som gick till Röda Stjärnan, och Vettern går till Hammarby. MFF gör klart då med Buya Touray. Är det för att han blev över som man nu har gjort klart med honom?
På inget sätt. På inget sätt. Jag tror han har varit ett mål hela tiden. Berisha-grejen tror jag, alltså jag tror inte så hårt på det. Jag tror snarare det är en supporteruppvispad äggröra. För att det är många supportrar som har liksom så här: åh, den här norska kingen. Har han spelat 9 landskamper för Norge? Alltså, den norska landslagsmannen. Ja, visst. Helt klart.
Ja, det är ju en annan som prenumererar på anfallspositionen i landslaget.
Det är ju så. Och sen så har det också nämnts som Vikings norska skyttekung. Då kan man ju titta på den här elitserien. Tippeligan heter den väl för, men den heter den elitserien. Ja. Och då har han ju liksom, han har inte vunnit någon skytteliga där. Han leder inte ens en gång skytteligan nu. Hur är han då skyttekung? Jo, men han är ju ändå Vikings norska skyttekung. Alltså han är ju en norrman som spelar i Viking och är deras skyttekung. Så att det är en helt rätt rubrik med Vikings norska skyttekung. Att man sen kan börja fundera på egna banor och tolka det på annat sätt. Det är ju en sak. Jag har ju också gjort den här jämförelsen, det pratade vi om senast, med Gische, att det är inte mycket som skiljer dem åt. Gische har gjort 5 mål, han har gjort 8, varav 3 på straff. jag ser inte honom som den, jag har inte sett honom som den toppvärvningen. Jag har inte förstått hypen runt honom. Det är lite videojugg över det. Har ni sett hans highlightpaket? Jo, vi har sett hans highlightpaket. Men det är också ett highlightpaket bara sådär. Och sen så går man då över till den som Malmö verkligen tog, Boyata Rai. Alltså, där har vi en kille som har varit i Kina. Kanske inget super video Yuga highlight paket från Kina, men det har också berättats om hur han liksom kände sig väldigt ensam där borta och kände sig isolerad och kände, hade liksom ingen fotbollslust direkt där. Har man sett också på hans Instagram till exempel, så har han ju varit hemma och tränat väldigt mycket i Afrika istället. Det är väl Sierra Leone han håller till. Där alla diamanter kommer ifrån. Så att där har han varit och tränat, och tittar man på de bilderna så är det ingen skojar man liksom så här, utan han har hållit igång. Och han är inte så otränad som man skulle vilja tro. Kanske lite matchotränad, men det, i allsvenskan kommer man in det ganska snabbt. Titta på Siby, han var där liksom. Har man kvaliteten så har man det. Och han är ju van vid allsvenskan.
Ja, det är ju verkligen. Han har ju, och det får man ju säga, 6-5 match på 32 mål. Det är ju inget dåligt snitt här. Men vad är det, du pratade lite om Isak då. Kanske var lite irriterad över att han inte fick bollen när Patriot gjorde sitt mål där. Är det, tror du han känner flåset lite nu i nacken då?
Nej, jag tror inte alls. Jag tror det nämligen som så att Isak och Boya Touré och Ceesay eller Patriot, nu finns det lite alternativ. Det är kompletteringarna. De är två olika spelare. Alltså Ceesay också, han gör också många eller inte Ceesay utan Boya Touré gör ju också många assist. Han är ju inte bara en målgörare, han gör ju poäng överlag liksom. Mm. Så att han kommer ju spela in mycket också till Isak. Isak är ju target-playern, och det här är ju framrusarna på kanten liksom. Boya Touré, Ceesay, Patriot. Och där kan man då lyfta ut Isak och sätta Ola istället, som man sa i matchen idag. Och få samma effekt, för att man har en target-player där inne och man har liksom... Skulle man running backs, skulle man nästan kalla dem i amerikansk fotboll. Nej, men det är ju någon, det är de som springer mer än de andra liksom.
Jag tolkar ju lite om att du är ganska nöjd med det här.
Oh, absolut nöjd med det här. Finns inget snack om saken. Jag ser bara med glädje fram emot att Brisha kommer floppa i Hammarby och Boya Touré kommer glänsa i Malmö FF.
Det pratas ju om rätt stora summor. Det är ju lite intressant att Hammarby inte räds för att lägga dem. Nu snackar vi någonstans mellan 20 och 30 tror jag vi snackar om för Vettern här. Men
det är ju uppenbart att han har fått en jättelön.
Malmö har bangat för, men Hammarby verkar inte ha några problem att göra det.
Nej, men det är ju, han har ju fått en jättelön. Och jag vet inte hur mycket det här Malmö-intresset, det påstådda Malmö-intresset och vidare liksom så här, de la väl ett bud på honom. Det här tycker vi han är värd. Så sa de, nej, det är helt för billigt. Det är, nej, mer är han inte värd, tänkte Malmö. Men Hammarby tyckte att det är han ju, för då tar vi honom från Malmö också, precis som vi gjorde med Astrid Selmani och allt, du vet. Jesper Jansson har en hang-up på Malmö sedan hans tid i HIF. Och han gjorde ju exakt samma i HIF. Han värvar ju efter deras lyckade säsong och värvade till höger och vänster. Mycket normen där också. Hans Sveit och allt vad de hette. Och ja, det slutar väl sådär kanske. Jag tror inte det har inte gått jättebra ekonomiskt och inte jättebra spelmässigt för HIF till exempel.
Ska vi komma ihåg att det var väl normen som till slut också fick IFK Göteborg på fall?
Väldigt så. Så att jag ser inte den här norska toppgrejen. Det finns en norrman som är värd att spela i ett allsvenskt lag. Han heter Jo Inge Berget. Och det är han spelar där han ska spela. Så att det är verkligen inga konstigheter. Jag fattar inte hypen runt hela det här.
Kan vi vara lite det också, om jag förstod det hela rätt där, för att det jag har hört också angående Colak var ju att lönen var det som knäckte Malmö, så här, men vi kan inte betala det här. Och om det då är samma sak här, så verkar man ju ändå ha en Liverpool FC-inställning till att för mycket lön kan man inte ha när man spelar i MFF.
Nej, men så är det. Alltså man kan inte, där finns ju många aspekter av detta. Ska han gå in och få en mycket, mycket högre lön än alla de som är där, som redan är etablerade, som redan är Sveriges bästa spelare liksom, på varenda position? Nej, det är ju inte okej på det sättet. Då ska man höja allas löner. Samma. att ge en lön i 4,5 år, blir man inte av med den här spelaren, floppar han eller blir det någonting som blir kiss-kass värdelöst, då sitter man med en hög lön och ska betala den liksom i många år eller lösa ut honom till en hög peng också. Net, net. Inget sånt. Det håller vi inte på med i Malmö FF. Vi tar hem en spelare gratis. Han kan få en rimlig lön. Den kan man räkna hem på transferkontot sen. Man kan dribbla lite med siffrorna. Nu sitter vi i ett läge där vi kanske måste hämta hem en i panik. En defensiv mittback. Då har vi stålar till det. Fortfarande. Fortfarande. Hammarby värvar ju lite grann med tanken att de här tar vi igen om vi tar oss till Europa. Mamma mia. Huskycup är inte Europa.
Starka ord. Stark medicin från Ekberg här. Men okej, börja till dig då. Hur många tummar upp ger du av 5 möjliga?
Innan jag har sett honom spela ger jag 4 i alla fall. Jag tror jag kommer ge honom 5 efter jag har sett honom spela. Jag tror det här är värvning nummer 2 som är, alltså, eller värvning nummer 4 som är riktigt vass faktiskt.
Ja. Ja, det är kul ändå, för det känns ju ändå som att det är flera klubbar nu som satsar och tar in. Sen så kan det ju gå som det går också, men det är mycket pengar som snurrar. Det är väl Djurgården håller väl också på lite grann, och framförallt AIK som då har plockat hem Gudetti och så vidare. Så det blir ju en höst med mycket profiler i alla fall. Good or bad, ja, får vi se.
Jag måste ju säga det också, det är många DIF-fans som går ut och säger vad skulle man värva en avdankad spelare som har varit i Kina bara för att han har varit här tidigare? Åh, herregud! De tar hem Marcus Danielsson, vad är han, 33 år gammal, har varit i Kina i 3-4 år. Nej, hur länge har han varit där?
Ja, någonting i den stilen.
Ja, alltså de gör ju en ännu sämre värvning från Kina än vad, alltså, vad de tycker att alltså jag hänger inte med där. Det är så obegriplig logik från deras sidan.
Och sen så säger vi väl, var väl också i Kina innan han kom tillbaka till Djurgården. Han har ju till och med varit i MFF en gång i tiden. Så att, ja.
Absolut, han var ju med och spelade Europaspel med MFF. Och det kan man väl titta på hur det gör det i Europa för de här lagen. AIK och Elfsborg gick det inte så bra för. Och då Djurgården klarar sig ju där nere och kommer väl gå vidare. Men då pratar vi att de är inne liksom i första steget i Conference League-kvalet.
Precis.
Det kommer att ta 3 matcher innan Malmö är inne på, alltså innan de är, Malmö är på samma nivå om Malmö förlorar sina matcher.
Ja. Ja, det är en bit emellan, det är en bit emellan, men det är kul att de håller på.
Ja, ja, det är kul att de är där och grejer faktiskt. Jag tycker det hade varit en stor fördel om AIK och Djurgården hade gått vidare långt till i alla fall playoff mot vad heter den, Europa League, Champions, Conference, allt
Conference.
Det här ECL. Ja, precis. Det hade varit kul om de hade gått så långt så de hade fått spela också lite extra matcher, så inte det bara Malmö som behöver rotera sin trupp. För jag tror inte någon av dem har riktigt trupp för det där.
Nej. När vi ändå är inne på Europaspelet här, så är det ju det Malmös nästa uppgift. Det är ju då fokus mot Zalgiris på hemmaplan på onsdag. Och nu har vi då sett 2 matcher i Allsvenskan mot Norrköping och Sirius. Där vi har sett ett Malmö med flygande fart och leverans och mål, inte minst. Och så har vi då en insats där från tisdag mot Zalgiris som var Kiskas utedass. Vad är det som, vad tror du vi kommer få se då på onsdag för MFF?
Nej, men det är ju ett Zalgiris som kommer att komma och vara defensiva helt klart och spelförstörande och dra ut på tiden. Men vi kommer också med ett Malmö som har den här matchen i ryggen och har många bra prestationer. Alltså det är ju det också, att det är många som spelar bra just nu i detta. Och därför så kan man ju gå in med ett bra självförtroende. Man kommer att ligga på direkt, man kommer att göra de här målen som krävs, och då kommer inte de vara tillräckligt vakna för att kunna hämta hem det. Malmö går vidare från den här. Det kommer stå 2-0, det kommer bli 2-1, det kommer sluta 3-1 till Malmö. Precis som idag mot Sirius. Alltså, jag tror vi kommer se en liknande match som mot Sirius. Sirius gick också in för att vara defensiva med kanske en förhoppning om att göra någonting offensivt på ett Malmö-misstag eller något liknande. Och så kommer de spela också. De har ju allt att vinna på det. Men Malmö kommer gå vidare med ett uddamål i sammanslagningen i alla fall.
Ja, vi får hoppas på detta. Vi kan väl då, Bogotaraj kommer vi inte se i den matchen. Sibi kommer vi verkligen inte se i den matchen. Så det blir intressant att se hur de kommer lösa då den här positionen.
Och då kommer vi inte se Ceesay heller, för han får inte vara med i truppen ju, eftersom han inte
är uttagen. Precis, oavsett nu, eftersom Sibi blir skadad, så får man ju inte sätta in någon annan. Så att det spelar liksom ingen roll. Så att man är ju då en spelare mindre på grund av detta helt enkelt.
Mm. Men man har fortfarande de här tre spelarna som man kan sätta på mittfältet om man vill ha anfall. Peña, AC och Zidane. Och sen så har man Ola, man har Isak, man spelar på gräs hemma nu, så därför så har man ju alla de här. Det finns ju ett skämtformat på Twitter som är hon är en tia men, eller han är en tia men, alltså så här hur man bedömer. Jag säger Ola Toivonen, han är en tia men han spelar inte på plast.
Ja, men så är det ju. Men jag kan ändå, vi fick ju se en bra insats mot Norrköping och så fick vi det vi fick sen borta mot Zalgiris. Finns det någon oro hos dig att vi kommer att få se en liknande låsning eller vad vi ska kalla det som sker med Malmö när de hamnar i det läget att ingenting verkar riktigt och hungern är plötsligt borta?
Nej, alltså Zidane pratade om den här matchen med Gunnar Brink på Radiosporten efteråt. Och han sa, ni ser ju inte det på samma sätt som vi gjorde. Vi hade ändå liksom bra förhoppningar och bra kontroll på den här matchen. Och den var jättesvårspelad. Och det var svår plan, för så är det minsta. Och det var svåra förhållanden liksom. Så att vi gjorde ändå en bra insats där. Och det kommer bli något helt annat när vi kommer hem på hemmaplan. Och så la han till, inför 20 000. Du vet jag att det är bara 8 000 sålda biljetter. Men...
ja, det ska det säljas på rätt bra. Jag kommer vara på plats i alla fall. Kommer du vara på plats, Ekberg?
Jag fick en akkreditering så att jag kommer mest troligt sweet vara på plats. Om jag orkar, för jag ska jobba tidigt dagen efter.
Men alltid, man orkar alltid med lite himmelsblått. Men jag är på plats i alla fall. Fick ju andra platser, jag vet inte om det drabbade andra också. Först när man köpte sina biljetter så fick man sitta där man brukar sitta där om man då har årskort. Men sen fick jag nya biljetter och skickade och då var jag flyttad någon rad till höger eller vänster. Jag vet inte riktigt, för på grund av UEFAs liksom, avstängning och så vidare. Jag vet inte om det är generellt bara så eller om det är något covid-relaterat eftersom det börjar liksom knacka på dörren igen här. Så att det blir inte riktigt där vi brukar hålla till, men i närheten av där du är i alla fall bör vi väl vara, tror jag.
Ja, men precis. Det finns ju den här röda zonen som de gör. Jag tror det är att de får flytta upp spelarna så de sitter på dina platser faktiskt. Det gjorde de. Det gjorde de senaste kvalmatchen mot isländarna. Då satt liksom hela avbytarbänken på det. Ja, jag tror till och med om det var Erik Larsson som värmde upp din sits med röva.
Ja, han är varmt välkommen att göra det. Vilken MFF-spelare som helst får gärna sitta där. Det adderar bara värde tycker jag till den stolen.
Ja, men det MFF-spelarna hade den. Sen så var det lite längre bort att där satt de andra spelarna. Så att, ja, men det är väl det som gäller. Och det är ju att UEFA fortfarande får hålla den här covid-linjen. Även om Sverige har släppt allting och många andra länder har släppt allting, så finns det länder som har det kvar och då får man hålla det som en minsta linje.
Ja, men det är inte superdumt heller. Vi läser väl allihopa att coviden verkar vara på framväxt nu här, så att vi vill lika bra ta så höga barriärer som möjligt. Man får ju vara tacksam att man får komma in på arenan i alla fall.
Ja, jo tack. Jag vet att covid var på frammarsch. Jag hade en vecka där jag låg.
Har du hämtat det nu? Känner du att du är någorlunda tillbaka?
Ja, jag ska säga att nästan. Men jag är lite, ibland så tappar jag andan lite grann och blir lite snurrig. Och jag tror det beror på det här. För det händer oss allihopa i familjen som har haft det. Men överlag så mår vi bra faktiskt.
Skönt, vi hoppas det håller i sig, så hoppas vi såklart att vi ses då på onsdag. Jag hoppas alla som har möjlighet att gå, för jag tror att vi behöver göra en gemensam ansträngning och resa oss upp som en man och skrika bollen över mållinjen på onsdag. Du, ska vi ta en kik på ryggtavlan då?
Ja, det är ju svårt att inte ge honom den igen, säger han.
Oj, starkt.
Ja, men vad har han? 5 poäng på 2 matcher. Det är precis vad Malmö behövde. Någon som klev in och gör de här målen, gör de här passningarna som känns vara i form på riktigt. Så att, nej, det är klart att han har den tröjan en gång till. Och det är ju fortfarande, när man hör honom prata i intervjuerna, så blir jag lika förvånad över att den här Sirius-killen räcker av på ordentlig skånska. Det är fint. Det är så himla fint.
Det är härligt att höra. Du, ska vi ta då lite rolig läsning i maratontabellen också? Eller?
Det kan vi göra. Och där drog de 3 poäng ytterligare till sin toppplacering, Malmö FF.
Härligt, härligt, härligt. Vi är tillbaka efter matchen då där på onsdagen. Då ska det avgöras om vi tar oss vidare in i den tredje omgången. Det hoppas vi på såklart. Tills dess så tycker jag att vi sa så och så sa vi
hallå där nere!